cash och det flash och det guldtand. En podcast ni inte kan vara utan. Det cash och det flash och det guldtand. En podcast ni inte kan vara utan. Guldtand.
Välkomna tillbaka till Guldtands podcast. Hoppas ni har det bra där ute. Idag ska vi köra ett riktigt gammalt, hedligt, klassiskt avsnitt. Som jag själv älskar som fan. Jag pratar alltså om mysteriet på Greveholm. Sveriges bästa julkalender enligt mig. Och många andra. Det här skiter som sänds nu. Jag vet inte vad jag ska kalla det för. Jag kallar det för julkalender. Utan jag vet inte. Det är någon dålig jävla sketch. Alltså där folk får känna på skådespelsyrket. Känns det som. No hard feelings för de som spelar karaktärerna. Va? Men upplägget är ju sämst. I alla fall, idag ska vi prata med en kille som heter Peter Frid. Och Peter Frid är ju alltså pappa Leif i Mysteriet på Greveholm. Om ni inte visste det. Vi kommer gå igenom lite som vanligt då, från ung tills idag med honom. Och där kommer vi då pricka Mysteriet på Greveholm som vi kommer gå igenom. Det kommer bli helt perfekt. Jag vill passa på att meddela att jag har lite funktionella problem i studion. Vi vet inte riktigt vad det är än, utan jag har då försökt ta hit en ljudtekniker, men alla är ju uppbokade, alla firmer är ju uppbokade eller lediga nu här vid jul, så att jag inväntar en ljudtekniker som kommer att hjälpa mig att installera grejerna korrekt, för jag får en störning på när jag gör telefonintervjuer. Som ni kommer höra i detta avsnitt. Det kommer inte vara så bra kvalitet som det brukar vara, men ni får köpa det den här gången, för alla kan ju göra fel ibland och det kan jag också göra. Så håll ut, ni vet ju att kvaliteten har varit dömde kalas på avsnitten innan, så vi är snart tillbaka där igen. Som veckans låt då så kör Emil Empa Johansson igen. Han kommer ni få höra här i mitten av podden. Hoppas ni gillar hans stil lite och jag tycker han är duktig på det han gör, så vi kör han en stund här nu, sen kommer vi byta till någon annan. Men vi gör så här att vi tar in gästen. Välkommen in, Peter.
Tack så hemskt mycket.
Hur är läget?
Det är prima i dessa mörka tider, men vi går mot ljusa tider, så men det är ju väldigt mörkt och trådigt här nere.
Ja. Och vad, när du säger här nere, var är vi någonstans då?
Då befinner jag mig i Lund.
I Lund, ja. Men det ska vara väldigt fint där nere på sommaren, har jag hört rykten om.
Ja, det är fint. Skåne är fint. Jag är som lokalpatriot också. Jag är väldigt svag för allt skånskt som jag har varit till kultur, till böcker. Det är Skåne tilltalar mig. Och så är det ju ens egen dialekt och man kan liksom säga va på många olika sätt liksom. Om man förstår de små nyanserna på ett helt annat sätt.
Ja.
Så, jag tycker om skånskan.
Ja, det håller jag med om. Jag tycker också det är nice där nere. Så mycket goda maträtter finns också nere där.
Ja. Absolut. Ja. Vi har mest.
Ja. Nej, idag känner jag mig lite hedrad. Anledningen till att du är med här idag, det är ju för att du är papp. Han på Mysteriet på Greveholm. Sveriges bästa julkalender enligt mig.
Ja, jag är väl part med det. Jag tycker den är väldigt rolig. Den håller fortfarande faktiskt.
Ja, den håller alla dagar.
Så det känns ju liksom att det är fascinerande. Liksom. Det var ju väldigt länge sedan vi sände den första. Vi var ju så populära så vi gör två julkalendrar. Det är den enda julkalendern som har haft en sequel. Men den första då, 96, som släppte Greveholm, den blev uppskattad. Och så var det ju alltid så i början. Det är en slags helig ko ju, julkalendrar i Sverige. Han ska tycka och tänka om den och alla har ju sina egna åsikter. Det fick väl relativt bra kritik, men sen växte den också efter den hade sänds. Så blev den liksom större och större och mer populär. Och den har ju sänds som sommarprogram och allt möjligt liksom. Och den har sänds vidare till utlandet i Finland och Danmark och Norge. Så att den slår en ton helt enkelt.
Ja, herregud. Jag vet ju folk som har köpt den här DVD:n då. Den fanns ju att köpa på DVD. Jag vet ju de som kollar på den. Det är ju inte bara vid juletid, utan folk sitter ju och kollar på den när som egentligen.
Och jag har ju många fantastiska stunder. Det var en sån som du nämnde DVD, men man ska inte glömma också 96 så kom den ju också ut på, framförallt på VHS.
Ja.
alltså band så, och jag minns en gång när jag hade stått på honom på järnvägsstationen i Malmö. Jag måste berätta för det. Jag har liksom tittat så mycket på Greveholm så bandet slet av i VHS:en, så tyckte jag var väldigt trevligt det var.
Ja, det kan jag tänka mig. Idag ska vi få äran att lära känna dig då, Peter Frid. Och vi börjar som vanligt som vi gör den här podden med. Vart är du född?
Jag är född i Lund också. Jag har vuxit upp i Lunga. Jag är också regissören till Jukalendan så träet växte upp. Så vi har ju känt varandra och jobbat liksom mycket med varandra. Och så. Men i Lunds lasarett som det heter då, 1962, 2012, en långfredag, kom jag till världen.
Ja, spännande. Hur såg din familj ut? Vad hade du för slags familj?
Ja, det var en vanlig kärnfamilj får man säga. Det var mamma och pappa och så hade jag en lilla syster. Och vi växte som sagt upp i Lomma. Och sen när jag var 4 år så fick pappa jobb i Holland. Så då bodde vi 2 år i Holland. Så då bodde jag från 4 till 6 år i Holland. Så jag faktiskt min syster flyttat tillbaka och bor i Holland sedan ett antal år tillbaka. Men Lomma är det från början. Och sen ja, det var där jag växte upp. En liten stad, eller en stad är väl för mycket sagt en by. Men den har vuxit till sig mellan. Ja, så det ligger på Öresund norr om Malmö, en liten bit bara.
Ja. Som grabb, vad pysslade man med där? Vad pysslade man med där?
Ja, bra fråga. Det var ganska sportorienterat. Det var liksom många i klassen som var spelade fotboll till exempel. Så jag var ju inte riktigt lika bra på det. Men väldigt tidigt så sa jag så att ja, men jag ville bli skådespelare. Jag visste jag hade väl den gen i mig och var väl lite klassens klan ibland och sådär. Så jag fick utmärka mig på andra sätt. Men så det var ju mycket så att man skulle göra någonting när man inte gick i skolan. Man skulle liksom hänga på byn. Det var en sån som gjorde antingen spelade man fotboll eller så var man med skaterna eller så spelade man pingis. Men det var liksom, man höll på med olika fritidsaktiviteter. Mm. Och sådana här kan man säga var en rätt vanlig syn liksom i Lomma på den tiden. Att folk sysslar lite med sportaktiviteter efter skolan och så.
Mm. Hur var du i skolan? Var du populär bland kompisarna? Var det många som ville vara med dig?
Ja, det tror jag sådär. Jag tror jag hade ju rätt många kompisar och så. Och liksom en bra skolklass. Och det är ju några år sedan sådär. Men det var rätt bra. Jag hade många vänner och så, absolut. Så det var väl för att säga. Rätt så lycklig barndom och även skolgång. Så tycker jag var trevligt.
Vad, när du var liten då, vad, när du gick i skolan och såna grejer, och hur såg dina betyg ut? Var du någon som man trodde skulle satsa på skolan, eller hur var du? Du känns ju för mig, känns du som att du var jävligt lik mig, känns det som, när du var liten typ. Och nu när jag har sett dig på tv och hör dig prata, du känns som du är en sån här rolig kille som var ungefär i G-klassnivå typ.
Ja, men det stämmer nog. Jag var liksom så där, hade ett toppbetyg i alla ämnen, men jag var väl så här, lite över average liksom, så här, lagom bra i skolan och vissa ämnen så var man väl lite bättre på så, men ja. Men så där, ja, lite över genomsnitt kan man väl säga.
Ja. Mm. Nice. Nej, men vad jag tänker på, du nämner det tidigt här att du hade en dröm om skådespelarkarriären. Vad är ditt första? Får du göra någonting skådespeleri under skoltiden?
Ja, alltså det roliga är liksom, det låter man ju jättegammal, men jag gick ju faktiskt i söndagsskolan när jag var liten. Så där, liksom, när jag gick i ettan och sånt, och kanske lite tidigare. Och där minns jag liksom mitt första teatrala ögonblick. Det var väl liksom ett litet julspel sådär. Mm. Jag minns inte exakt vad jag sa, men jag minns att det var skratt. Det var väldigt liksom, jag trodde att det handlade väl om synd, och så kom en fråga till mig. En synd där jag har träffat fru Perssons ruta. Och det var liksom, och så minns jag att det fanns lite, och att de skrattade lite. Jag vet inte om det tände någonting i mig liksom sådär. Först blev förvånad liksom att skratta, men jag sa det väl på ett roligt sätt liksom, att det blev en rolig och sådär. Men det var så här, jag kanske är lite rolig, tänkte jag.
Ja. Och vad leder det till i din karriär?
Ja, men alltså jag var ju liksom intresserad av teater, men jag gick liksom inte i grundskolan, så var det ingenting. Och sen kom jag ju i gymnasiet, och där minns jag när jag var kanske en 16-17 år att jag började gå på åka till lilla teatern, för det hade de liksom då dramakurser eller sådär, så liksom på en lite lekfullt sätt. Så där började jag, bodde i Roma, så jag åkte buss. Sen när vi blev 18 år så minns jag också att jag och en kompis åkte ofta dit, och jag tyckte det var höjdpunkten. Jag tror det var på söndagar och improvisera. Jag kände liksom sådana, det var väldigt roligt att få leka och så. Så att, och då fortsatte det liksom, och det är roligt, lilla teatern, det är någon gammal känd amatörteaterställe i Lund, Max von Sydow har varit, Hans Alfredsson har varit där, Adde Malmberg har varit där, Stig också har varit där, så det är liksom väldigt många som har varit där. Det är lite sådär, som man säger, en historisk amatörteater som är det lilla teatern i Lund.
Ja, och där dit drog du på gymnasietid då?
Ja, precis. Varenda söndag. Och sen visade sig att den här kvinnan som hade den här teaterkursen som jag avgudade, så skulle de starta en teaterskola i Lund. Och då började jag gå den. Och då blev det lite mer på allvar liksom.
Ja. Var det någon som fick upp ögonen för dig redan på den tiden, eller fick du kämpa på? Och...
Ja, nej, men det var någonting, jag vet inte. Han fick absolut inte om att skryta med sig själv. Men jag minns att vi spelade en pjäs, jag har glömt namnet vad det var, men jag var med i den och var väl lite fågelig och hoppade om tonen och sådär. Och jag minns att de, just när de hade liksom reportage om pjäsen, så hade det ju ofta att de fotograferade mig eller i någon scen som jag var med i. Så det var, det boostade ens ego väl lite grann också, tänkte jag, men då kanske inte är så dum, det kanske det funkar liksom.
Men det är ändå så någonting, du var hungrig efter skådespeleriet, säger du, men är det någonting som du fastnar för, eller känns det som att när du hamnar på den här riktiga skolan att nej, det kanske inte var min grej ändå, eller var det så bra,
ja,
som du trodde?
Jag kände liksom det, som jag tyckte den här skolan var lite flummig, så det var lite mycket grava övningar och sådär. Jag kände liksom att jag ville med, liksom, ge mig ett manus för helvete. Lite den känslan. Och sen efter jag hade gått till skolan, så fick jag också via kontakter få lov att jobba professionellt rätt tidigt. Jag vet inte hur gammal jag var då, 20 kanske. Något sånt, 2021, och då fick jag börja jobba på en professionell grupp för Lund som heter Merkuriusteatern, som sedan blev länsteater uppe i Skövde. Och så de började jobba med dem, och det var ju liksom jättekul att få göra det. Men då, man bodde inte hemma, man var i Skövde, så det kändes ju väldigt långt bort. Men då fick man också lite mindre roller i klassiska komedier och Holberg och så vidare. Molière, som jag vet inte heller vad den pjäsen hette, men då blev det liksom på riktigt resultat liksom, så det var ju jättekul. Jag kände liksom att det var kul. Jag kände liksom att jag ångrade inte direkt att jag hade hoppat på det här tåget.
Nej. Var det någonting du kunde leva på redan på den här tiden och tjäna pengar på det du gjorde?
Ja, det var precis, det var inte världens bästa lön, men då som 21-åring började jag jobba så professionellt. Så då var det tidigt jag började jobba med det.
Ja. Vad har du gjort för mer kända grejer än Mysteriet på Greveholm?
Ja, alltså, precis, det är så att Mysteriet på Greveholm blev liksom den här stora genomslaget liksom, det var liksom en stor grej. Sen har jag spelat den bollen också. Det blev liksom Leif. Dels var det de istället grejer om 2 och sen blev det och sen 1:an och sen kom 2:an 2012. Och sen fick jag en egen serie också med som den figuren, en tv-serie som heter Leif Uppfinner AB. Och sen har det varit mycket teater, och man har liksom varit med lite grann, lite större roller. Man har liksom varit med i en dansfilm, jag har varit med i en Wallander-film. Lite här och där som man liksom inte minns så direkt alla. Men det har varit lite så smått och gott liksom.
Ja.
Men mycket teater, och det är ju liksom såklart inte alls samma genomslagskraft som när man ser sin, när man ser någon på tv. För då är man ju hemma hos alla i huset liksom, och alla serien på ett helt annat sätt. Liksom.
Ja. När man får frågan om man vill vara med i Sveriges eller årets julkalender, hur går det till?
Ja, det är ju såklart en lång förhistoria. Alltså Dase Preo, som jag är god vän med sedan många år, han började liksom tycka det var kul med filmer. Vi gjorde ju liksom långfilmer liksom, ändå med väldigt små medel. Vi gjorde en film som heter Asken som vi visade här i Lund. Det kom folk att titta på det. Och sen gjorde vi också en kortfilm som heter som också fick pris på rätt många ställen. Sådär. Och det gjorde att han fick jobb på SVT, och han har gjort mycket annat och så. Och där gjorde vi också, var vi också med ett program och gjorde sketcher. Ett program som heter Fritt fall och så vidare. Och sen fick han då frågan om han vill göra en julkalender. Har du någon bra idé på julkalender? Då vet han att hans son då tyckte liksom ett spökslott. Det är bra. Det kan bli bra kalender. Och så gick han igång på det. Så att han med sina kompisar någonstans. Och så skrev de ihop ett mål som han lämnade som blev okänt. Och från början var det ju lite roligt på antal. Så från början var det liksom på att jag skulle spela ett av spökena. Mm. Det där var det närmare eftertanken, så ringde de av mig. Och sa, nej men jag tror det passar bra att spela pappa i Greveholm. Och det blev såklart också jätteglad. Även om spöken är jättepopulära idag också. Så jag har stått med Pelle Linseth som spelar spöken i båda kvällarna. Men det var väldigt kul. Och det kändes liksom... Ja, men det blev min roll så att säga. Så
Och då pappa Leif då som du kallas i serien. Det är du. Och sen vad har vi med för...
Anna-Lena Brundin, känd bland annat, har varit mycket stand-up och någon sorts skådespelarfilm och så, men Anna-Lena Brundin och jag blev då mamma och pappa.
Mm.
Och så är det barnen då, Hanna Malmberg, det var Melita, Gustav, det var Ivar och Lillan, jag har glömt hennes namn just nu, men så, och de här, jag tror att de bodde i Malmö och Lundregionen. På den tiden var det mycket så att man flyttar runt. Nu är det Stockholmsstorien och en julkalender. Sen var det Göteborgsstorien och en julkalender. Sen var det Malmöstorien och en julkalender. Så det liksom skiftade runt så. Och liksom, då var väl också att han ville också kanske också ha lite okända ansikte och göra det liksom också. Folk som pratar skånska på riktigt istället för kanske ta med någon skammare från Stockholm och så vidare. Så den vägen är det. Och så blev det liksom... Och på det sättet så fick jag rollen som pappa Leif.
Coolt. Ett av spökena nu, jag har glömt av, men ett av spökena, det är väl en av de största kändisarna ni möter i serien, va?
Ja, så tänker du på Sven Ahlström eller på Pierre Lindstedt?
Pierre Lindstedt tänker jag på.
Ja, just precis. För det var ju son till Carl Gustav Lindstedts son, så han har varit med mycket också, han var ju en Stockholmskalvis, så Sven Ahlström som spelade hos spöket, han bodde i Malmö då nu när vi spelade in, tror jag. Och sen flyttade han till Stockholm, han jobbar ju på Stadsteatern i Stockholm nu.
Ja, också en fruktansvärt bra skådespelare. Jag tänker på det här slottet som man ser då i intro och sådana här grejer, var är det någonstans?
Det är faktiskt ganska nära Lund. Ett ställe som också har blivit sådär, vet du, det finns ju jättemånga nördar, det kan jag berätta mer om sen. De har åkt runt och skulle ha hittat ett slott som de skulle spela in, framförallt exteriört. Ja. Och så nördar på att han letade efter, de tittade på 5-6 slott och sen plötsligt så tar de det här slottet som ligger med en halv mil norr om Lund, något sånt. Och det är Jularöds slott. Och det är ganska nytt slott, det är byggt i Tudor-stil och det är byggt i början på 1900-talet, så det är inget jättegammalt slott. Men det är väldigt, ser ju väldigt speciellt ut då, med den Tudor-stilen och högt och smalt liksom, och lite tornt tillna och framförallt den här stora, runda delen av huset och tornet som blev som sagt raketen också. När de såg det här slottet. Så och den här tornen säger så, wow, det kan ju bli en raket, det måste ju fnula, hur kan jag få in det sen? Och det blev den här raketen som lyfte i sista avsnittet på julafton.
Mm. Var det slottet privatägt eller hur gick det till att få hyra det?
Det är privatägt. Jag känner inte till riktigt vem som bor där nu, men de var ju väldigt sådär liksom mån om sitt. Och det är det som jag också tycker är fantastiskt. Det är liksom väldigt många parametrar som spelar in för att en julkalender eller att överhuvudtaget en film eller en tv-serie ska bli bra. Det är många faktorer som spelar in. Men det här slottet liksom passar liksom väldigt mycket till att spela in musik och håll på. Och sen på utsidan exteriört alltså. Och sen allt annat är ju, vi fick ju bara i princip komma in i hallen och gå in genom dörren när vi hade tagningar här ute. Annars hade ingenting inspelat liksom på insidan. Utan allt annat är vad jag gjort i en, så byggdes upp i en studio i Malmö på SVT där. Och det var också väldigt lyckat. Det blev väldigt bra för många som tror ju liksom så när man har pratat med folk genom åren att jag ska spela inte inne på slottet, nej, inte en sekund, utan allting var i studio.
Ja, det är lite kul att du sa det nu, för det var den frågan som kom. Jag hade tänkt att fråga dig, hur mycket tid var ni egentligen inne i slottet eller studion? Men det har du ju svarat på nu.
Ja.
Så, ja, då egentligen var det ju inte alls mycket vid slottet överhuvudtaget då.
Nej, alltså vi var, ja, det kändes ju ändå som man var där. Det var relativt många scener utanför slottet. Det var bilen som kom hem liksom, med familjen och vi flyttade dit på den stora scen. Och det var första tagen, man minns också, liksom, och då med sig själv och sådana värld. Det var som en film och då hade vi en rätt så liten crew liksom, som var ute. Men nu när man gick av bilen där, när man gjorde några takes innan man skulle spela in, så var det ju, ja, det kändes som det var 35 pass bakom liksom lastbilar och kameramän. Så det var liksom ett stort intryck på en. Men det var ju en del saker som, och just att vi inte kom in på slott, så tror jag att man liksom utnyttjade det liksom precis innan man gick in till dörren, när de skulle höja slottet och när tjuvarna kom. Det var ju mycket som utspelade sig precis utanför slottet, så jag minns det var en hel del utomhustagningar också.
Mm. Hur lång tid tar det att spela in? Hur lång tid tog du att spela in Mysteriet på Greveholm?
Ja, det är en bra fråga. Vi pratade faktiskt om det på den här återföreningen i tisdags. Men jag tror alltså typ 5 månader. Och det var väldigt långt. Men det var också på den tiden SVT hade alla sina, alltså allt folk. De behövde hyra in personal för alla som behövdes att göra filmen i princip. Eller kalendern var ju anställda redan där. Mm. Och jag minns också, jag var med i 2 av Grevens återkomst och det spelades in 3 på 3 månader, så det var en väldig skillnad.
Ja. Ja.
Mm. Så det var en lång tid vi spelade in julafton, sen spelade vi in mitt i sommaren och sådär, så det var väldigt kul.
Ja, det var, ja. Och hur var det med manus? Hade ni manus och var det avancerat skådespel, tycker du?
Absolut, alltså, ja, alltså avancerat. Men liksom, man hade en ganska liksom speciell tillskruvad karaktär, lite överdriven, som var ju klart medvetet gjort. Nu gjordes liksom, kalendern gjordes ju liksom lite så att man, det var liksom föräldrarna ur barnets perspektiv, hur barn tyckte sina föräldrar var lite töntiga och lite fyrkantiga. Så vi liksom jobbade rätt mycket på det, och manuset skrevs ju då långt innan och man fick ju för, och det var ju ett rätt tjockt manus med tanke på att det är ju liksom 24 delar och jag var ju med väldigt mycket i detta, så det var ju liksom att man fick förbereda sig väl inför varje dag liksom. Dels förberedde man sig i den själva inspelningen, och man hade liksom en idé om lite hur man skulle liksom spela rollen, och sen var det liksom, det var mycket plugg och så förberedde sig inför nästa dags inspelningar. Men det var fruktansvärt roligt också, för det är ett sånt stort projekt, och liksom allt vad man spelar in, det är ett hantverk, för det finns ju så mycket människor, det är kostymör, det är regi, det är kamera, det är ljud, det är scenografi, det är kostymör, det är smink, så det är liksom en enorm apparat att liksom få det här allting att rulla och att det funkar. Det är så mycket också som kan gå fel. Och det var ju liksom en oerhörd press, tidspress ändå liksom, att spela in den och att allting, planeringen skulle hållas liksom. De senare skulle man hinna den dagen liksom. Och gjorde de inte det, så blev det ju liksom stressat för dem, så att säga.
Ja, det är ju fantastiskt hur bra den blev. Så jag förstår ju att det var, ja, du säger ju att det är många involverade, men Jag tycker den är det är fortfarande Sveriges bästa julkalender om man jämför med den skiten som går nu, för det är ju inga bra grejer som den är helt fruktansvärt, ursäkta uttrycket, men den är värdelös den som går i år nu alltså.
Nej, men det är liksom, och så det är så svårt att vi liksom verkligen träffar rätt, och det är ju liksom, det ska vara en kombo. Jag kan också märka att sådär på vissa julkalender att de hoppar på, men det kommer se på grejvården var så bra, och så har vi liksom, jobbar man med det konceptet liksom där familj som ska ut på äventyr i någon främmande miljö och så vidare, så att de försöker gå så liksom också, har säkert den har nog inspirerat många andra julkalender, men det var många faktorer som också gjorde att den blev bra. Det var liksom det senaste, det alltså också liksom tekniken, det var ju liksom tidigare generationer och sådär som det var liksom det senaste där, du vet, satelliten så här, och tittar man på idag så isolerar man lite, och det är verkligen, så, verkligen också så här retrokänsla, men hur den är skriven och dialogerna och själva historien, hur upptrappningen hela tiden är bra och liksom lite grann, det ska ju såklart, det får inte vara för mycket, eller det får inte vara för lite julstämning. Jag tror det är väldigt viktigt att det är julstämning i en kalender och sådär. Det här liksom var lite skräck, lite läskigt. Det var ju också lite nytt. Det hade inte kommit för på samma sätt än tidigare. Så det var också lite nytt. Lite juligt, lite läskigt och spännande. Och så var det snyggt gjort, tycker jag också, när det gäller alltså kompositionen och färger och liksom lite mörkt och lite läskigt. Och sen är det, tror jag också, en bidragande faktor att det blev så bra, att det blev en väldigt snack. På den tiden det fanns TV hela åren och skulle presentera då julkalendern på morgonen. Nu är det ett inslag i morgonstudion, men då var det liksom en TV-låg som också sa att det är väldigt bra om föräldrarna sitter med och tittar på julklapp, för det kan vara lite läskigt, och det är liksom jättespännande. Och då parkerar ju inte föräldrarna sina barn i soffan, utan man satt ner själv. Och då blir det likadant med familjeangelägenhet. Och då pratar de ju om den väldigt mycket. Man har träffat så många människor senaste tid som har berättat att det var så bra. Det var så stor del av deras barn. Det var ju nästan rörd liksom sådär. Och att de fortfarande liksom efter 25 år så tittar de på julkalendern. Alltså på vår igen liksom. Och tittar i ett avsnitt om dagen. Första december och framåt liksom. Så det är ju fantastiskt. Det är väldigt roligt.
Ja, det var lite kul att du sa det, för det hade jag tänkt att göra nästa år, för nu har jag gett upp hoppet med nya bra julkalender. Så jag hade tänkt att dra den nästa år då, börja 1 december med ungarna, så att de får smak på någon bra julkalender i sina liv innan de tröttnar på att kolla på julkalender, menar jag. Så,
ja, precis. Ja. Att det inte blir för utfattat kanske. Nej, visst. Det är speciellt. Jag vet faktiskt inte liksom om Sverige är den enda som har. Jag tror Danmark också har någon julkalender, så här. Men i Sverige är det ju en riktig tradition. Vi var ju med här på programmet nu i tisdag som sändes live, och vi var med som ett inslag också lite grann i Musikhjälpen, och hon har ju gjort en julkalenderbok om alla julkalendrarna i Sverige. Och det är ju väldigt roligt att läsa av de här gamla. Min favorit var ju Teskedsgubben, har du sett den?
Ja, den har jag sett.
Ja, det är en sån gammal klassiker, men jag tycker också Birgitta Andersson som spelar Teskedsgubben. Och vi pratade, vi nämnde ju Pierre Lindst innan, hans pappa Carl Gustav Glistedt spelar ju mannen där. Och det var ju väldigt enkla, så hon var liten och det gjordes ju väldigt enkelt på den tiden med den tekniken som fanns då. Men jag tyckte faktiskt att hon var briljant, hon var fantastiskt bra som Teskedsgubben liksom.
Ja. Ja, det är nästan så det. Ja, det är väl Teskedsgumman och Museet på Greveholm. Det är väl de julkalendrarna som jag tycker det snackas om man hör någonting som har varit riktigt bra.
Och så blir det alltid lite hypat igen. Sådär. Det är ju ändå ett hit som tänker att folk springer fram och vänner att gå och prata om det. Det har ju varit jätteroligt igen med åren.
Ja.
Den att de gillar den så mycket, och det var något speciellt, och det kanske är lite svårt att sätta film, det är liksom, jag tror sådär generellt det finns en stämning i den liksom, det ska i julkalendern som gjorde den liksom, ja, att folk attraherar så mycket av.
Ja, den var varm och mysig, alltså det är mysigt att titta på den.
Ja.
Och jag vet inte, den känslan jag får, det är ju att ni gör ju rollerna fantastiskt bra. Men sen så är det alla scener man ser där. Det är så här små mysiga utrymmen, det är mysigt inrätt och det är
Och så är det liksom en touch av det är liksom gammalt, det är liksom också liksom så det är spännande, det är lite riddarutrustningar, det är bibliotek, det är damm, det är spindelväv, det är, man fick ju också känslan att det var lite läskigt där och att vara alldeles ensamma på slottet och spökarna som var lite här och där och kunde dyka upp oväntade ställena liksom, inuti en mikrovåg också bland annat minns jag liksom.
Aha.
Att de också var så, ja, det var snillrik faktiskt också, väldigt innovativ och fantasifull.
Ja. Vad, när man spelar in en julkalender, hur länge jobbar man då på dagarna och vilka dagar jobbar man?
Ja, det är ju måndag till fredag, vad jag minns. Jag tror inte vi jobbar någon hel så. Jag tror inte det blev sådär kritiskt. Visst blev det några dagar extra att man skulle göra någon kompletterande scen och sådär. Men det var ju liksom relativt tidigt. Det var ju lite olika ibland. Eftersom jag var som är så mycket så jag man var det rätt tidigt. Jag visste inte de exakta klockorna. Men typ 7 så var man sminkad och sen 8 var man klar. Och så kanske man började spela in 8:30 och sen kanske man höll på till 5.
Mm.
Något sånt var färdigt så att man nu är... Man var ju trött efter en dag, men samtidigt var man väldigt uppfylld också för det var så roligt att spela in. Det var sån trevlig stämning också när man spelade in och det var spännande och nytt. Och det var så väldigt många människor som man lärde känna och det var många människor som var involverade i den här produktionen.
Mm. På den tiden den släpptes så blev den ju stor och känd. Jag tror den är kändare idag när åren har gått och tickat på. Men gjorde man några pengar på, blir man rik på att spela in Sveriges bästa julkalender?
Ja, man tyckte det lät som man, jag visste vad det var med, men man fick ju en bra slant när man var med den. Och sen är det roligt, det är inte sådär jättemycket, men jag får ju fortfarande betalt för den. Alltså det är lite pengar, den har sålts till något tv-bolag eller något land som har visat den i repris och lite sånt där. Så det trillar in lite pengar fortfarande, men inte mycket, men det är liksom lite kul att det är så ett bevis att den liksom fortfarande existerar och att den fortfarande någonstans tittas på.
Mm, mm. Ja, det är fantastiskt. Ja, som sagt, jag är själv såld på den så. Men Peter Frid, när han går ute på stan idag, vad är det många som vill komma fram och ta en selfie och känner igen dig och såna här grejer?
Ja, det händer ganska ofta faktiskt fortfarande. Jag tror själv att nu har jag ser lite annorlunda ut och har glasögon och så vidare. Men jag blir igenkänd ändå. Mm. Och det är också väldigt, väldigt kul. Jag menar, om man jämför det med Anna-Lena som spelar mamma då, hon är ju väldigt känd stand-up liksom, och är liksom i den banken folk känner igen henne. Men om de ser det hon ändå är liksom mest igenkänd för, det är liksom mamman i museet Greveholm. Det är liksom inpräntat i väldigt många människors sinne liksom, eftersom hon har varit att de har varit med där och det är så pass många människor som tittar på julkalendern och tittade på den och sen har du också liksom på något vis den kommer ut på, som du säger, på VHS och DVD och sådär så att det är liksom, ja, och det är många som känner igen den trots att det är 25 år och spelade sig.
Ja. Och hur ser, efter julkalendern och den var färdig och sådana grejer, hur såg ditt liv ut efteråt? Vad öppnades?
Det var lite annorlunda. Jag jobbar på en teater i Malmö, teater 23, jag jobbar väldigt mycket. Och jag har haft en kurs till en att vara med och sen hoppar man in ibland när man fortsatte som skådespelare. Det var liksom väldigt roligt, det är liksom en annan approach, och så just som att det var en julkalender, det är mest barn som tittar och man ska spela teater också för barn, så det var minst vissa gånger sådär, men man blir lite trött på det, men samtidigt när man sitter i backspängen så är det väldigt roligt sådär, när man hade haft en föreställning på ja, en stor teatersalon fullt med barn då, kanske, jag vet inte, 200-400 barn som tittar på en föreställning vi spelar, ibland spelar vi i mindre format, men det var väldigt mycket och sådär, och så vill ju alla barn ha autograf. Jag fick sitta efter föreställningen och skriva en massa adoklar så jag vet, så fick ont i handen liksom. De vill ha, så det var lite kul så det, och det har ju liksom funnits med så länge jag jobbade här och så barnteater och sådär liksom. De vet vad de har sett med tidigare.
Ja, jag kan tänka mig att många kommer fram, för du verkar vara en väldigt, det har jag uppfattat sen jag såg dig där i den att i museiprogrammet, du verkar vara en väldigt varm och snäll människa. Ja, jag tror du är det privat med, jag tror du är lite samma, ja jag tror man har fått lite samma känsla tror jag, om man har träffat dig.
Ja, någonstans har du med faktiskt, det är sådär, men det man visar liksom, jag är ju absolut inte pappa Lef så, men herregud, jag det jag hämtar liksom i rollen och så. Det kommer ju hem från det. Det är ju liksom lite av mig själv, så det är säkert mycket av mig själv som också liksom genomsyras genom rollen som Pappa Leif.
Ja. Och idag då, vad pysslar du med idag?
Ja, idag är du, ser du liksom med tanke på pandemin, då hade jag jobbat med en hel del projekt med Riksteatern och sånt, och vi hade ett projekt som vi hade jobbat med återkommande i 12 år, men och sen när pandemin bröt ut så lade det ju projektet ner liksom, då de höll inte in med de pengarna utan de flyttade vidare, så det var lite synd, för det var ett sånt återkommande projekt som jag har jobbat igenom åren, men det finns inte längre. Och så det är lite snilltje nu. Jag gör lite inspelningar och lite reklam och sånt där. Men just nu på teaterform är det ganska lugnt faktiskt. Man får bara ha i sina ögon och se vad som händer så småningom när allting har lagt sig. Det börjar ju lätta igen, men det är ju känner många små också teater som har försvunnit. I och med pandemin och sånt. Det var ju mycket som hände liksom.
Ja, det förstår jag. Att det...
Jag har bara sagt liksom, jag tror säkert att jag kan hitta för en trevlig roll så småningom igen.
Ja. Så, men du nämner också att du har ett annat arbete också.
Ja, precis. Nu är det för precis. Det här som tror precis när pandemin bröt ut så hade jag liksom via kontakter och så. Då har jag jobbat på en mindre skola här i Lund med barn som har funktionsnedsättningar. Och då har vi haft väldigt roligt med dem. Och då jobbar jag liksom lite som lärare och hjälpt i all och sådär. Och bland annat så gjorde vi förra året en film. Så det var lite kul att, liksom, att man kan på något vis använda det man har i sin ryggsäck också. Det kan man använda i väldigt många olika sammanhang. Jag jobbar också med storytelling och coachning av människor som ska hålla föredrag och sånt som är kanske är lite stela och som känns lite osäkert. Så det är också väldigt roligt och kreativt att hjälpa sig åt på det sättet. Det tycker jag så väldigt mycket om.
Ja, det låter ju fantastiskt.
Man får ha många bollar i luften.
Ja, nej, det är så det är. När du var på Mysteriet på GVA, tillbaka till det lite, har du något starkt minne som du kommer ihåg som var väldigt roligt eller väldigt tråkigt, eller det var riktigt?
Man har ju massa minnen, man minns väldigt mycket med. Det var ju lite grann det jag berättade om det här, om det var, jag vet inte, det var första scenen när vi hade först spelade vi in i lägenheten där inne. Jag tror det var första gången hela familjen träffades. Och de hittade att de ska hyra ett slott och det blev lite förvecklingar och sånt där. Och det var bara rätt lite människor. Sen när vi gjorde nästa scen, när vi körde till slottet just precis då vi införde dem utomhus, och jag tänkte, wow, hur mycket människor. Det här är verkligen ett stort projekt. Det var så där liksom, kändes liksom, blev man nästan lite nervös. Sen vande man sig givetvis vidare. Och något annat som var väldigt roligt också, om du minns julkalendern väl, så var det ju det här när jag var uppe på taket och skulle sätta upp den här satelliten, alltså för mottagning av tvn, och det var ju dålig bit med tvn i slottet. Jag håller på där och frågar liksom, är det bra nu, är det dåligt nu, och så slutar man att jag ramlar ju ner från taket.
Ja, jag ser det framför mig nu.
Jag bilar ju framför fönstret och de sitter där. Det är väldigt roligt sen. Vi såg lite på den här hittills. Alltså, du vet när gungar så fram och tillbaka. Jag höll samtidigt satelliten så satt barnen. Och, nu är det bra.
Ja, nu är det dåligt.
Och så var det någon scen då från liksom den här slottsgården. Och då var det en stuntman som jag hade. Det var väldigt kul. En kille låg så länge lite längre än mig. Så man hade samma kläder och på håll. Så när han hängde upp och ner på riktigt då. Liksom, i någon anordning. Som skulle föreställa sig att det är kläder. Och så låna dingla. Så det tycker jag var väldigt kul. Att, wow, jag är en stuntman. Wow, det var kul.
Ja, det kan jag tänka mig. Umgås du med några av dina motspelare idag?
Ja, lite grann. Jag känner Anna-Lena Bondin, vi har lite gemensam vänkhet, så vi stöter på varandra idag, och Lillan vet ju nu efter att jag träffade henne i tisdags på den här reunion återföreningen då hon har flyttat tillbaka till Lund, så hon kommer säkert sluta på honom på gatan och så. Och framförallt också då Dan Zetraeus, regissören som gjorde julkalendern. Han regisserade och skrev det tillsammans med Jesper Harry som bland annat har gjort filmsidan och så vidare. Men Dan Zetraeus har jag väldigt god kontakt med. Vi är liksom gamla goda vänner och vi har alltid liksom några projekt på gång och så där. Liksom några idéer när vi sitter och pratar och tar som kanske blir verkliga en dag. Så att han umgås jag också mycket med.
Kul. Hur ser ditt liv ut idag, just idag? Du har barn och familj och sådana grejer idag?
Ja, precis. Jag har en liten familj. Visserligen heter de inte Olsson i efternamn, men de heter Frid. Så att jag är lyckligt gift efter ett antal år. Jag börjar bli lite i år, och vi har knappt erkänna, men jag är 59 nu och jag och min fru har varit gift hela tiden och barnen mår bra och min son Knut bor i Lund också och min dotter Vendela, hon läser i Umeå och så hon träffar mig inte lika mycket, men hon har kommit ner och så hon är med också, så ska det bli väldigt roligt så att vi också ska fira en trevlig jul tillsammans.
Ja,
det tycker jag
låter helt fantastiskt.
Ja.
Jag känner mig väldigt nöjd och jag känner mig ärad faktiskt. Det är inte ofta jag gör det, men i det här avsnittet gör jag det att jag fick dig som gäst här i Gultans podcast och jag vill tacka dig för din medverkan.
Ja, men det var roligt att få vara med också. Tusen tack.
Och jag hoppas verkligen att jag får se dig i nya projekt på TV eller teater. Jag kommer om det skulle bli något med någon.
Det låter underbart.
Ja. Ja, nej, men vi avslutar det. Vi känner väl, du har väl presenterat, vi har presenterat dig bra och du har presenterat mysteriet på Greveholm fruktansvärt bra, tycker jag.
Ja, vad kul det här.
Ja. Så jag önskar dig en fortsatt trevlig kväll och så lycka till i framtiden.
Ja, detsamma och en god jul och glöm inte att allting har en naturlig förklaring.
God jul. Ja, mina vänner, det var alltså Peter Frid och Mysteriet på Greveholm. Hoppas ni hörde bra och att det var inte för jävligt. Det var inte bra, jag vet det, men det gick att höra i alla fall. Och jag är tvungen att lägga ut med tanke på att tiden är hårda, det är jul och jag jobbar och grejer, så jag får ta det jag får. Men en garanti på att det kommer bli mycket bättre här i framtiden. Som vanligt, in och följ nu. Fan, in och kommentera och följ på @gultans podcast på Instagram och kom på nya idéer till mig och Thomsen som vi kan podda eller vad vi kan skapa för något kul. Så syns vi nästa måndag igen 06:00. Ha det bäst från Alice Gultan. Tjena!
Cash och det flash och det Gultan, en podcast ni inte kan vara utan. Det cash och det flash och det Gultan, en podcast ni inte kan vara utan. Gultan.